Vi har ju rest många resor på Israel, och för ett par år sedan hade jag med mig bland de andra en industriledare uppifrån Norrland. Han var, vad jag vet, ingen bekännande kristen, gick inte i kyrkan eller någonting så här, men han följde med till Israel. Han var med på våra samlingar och utflykt och så vidare. När vi kom hem ifrån resan så får jag en hälsning från honom på datorn, på mail. Och då skrev han så här: KG, hur får jag tag på den heliga ande? Och jag blev faktiskt förvånad att han skrev det, för jag hade, det var det senaste jag kunde tänka mig. Det är ett bibelord, enkelt. Och så köra med den här då.
Tack ska ni ha för besöket. Amen. Ja.
Och då slog jag upp Lukas evangeliet, och då säger Jesus så här: den som ber fadern om helig ande får helig ande. Alltså, kan det vara enklare? Alltså, det behöver inga långa utläggningar eller någonting. Och några veckor efteråt så träffade jag den här mannen, vet du. Han var så salig och han var så tacksam till Herren för att han har fått ta emot den heliga ande utan att det var alldeles för komplicerat. Så är det. Så att var frimodig, min vän. Vi tackar Gud när vi får lov att sväva ut i lovsång och tillbedjan och sjunga det om och om igen. Men den som ber fadern om helig ande får helig ande. Så är det. Det är av nåd, inte på grund av antal verser.
Vi har vår bibel indelad i två avdelningar med väldigt olyckliga, vad ska vi säga, vi kallar dem på ett sätt som inte är judiskt. Vi kallar för gamla testamentet och nya testamentet. Det kommer inte ifrån judarna, det kommer från hedningarna. Därför att det är olyckligt så till vidare att det finns många som tänker att det gamla testamentet är så gammalt så det kan vi inte läsa idag. Utan nu håller vi oss till nya testamentet. Så är det icke. Det gamla testamentet är om möjligt ännu mer aktuellt än nya testamentet. Men gamla testamentet innehåller böcker för Jesu födelse. Och nya testamentet innehåller böcker efter Jesu födelse. Och nu ska vi gå till nya testamentet. Det mesta som vi har i Nya testamentet är brev. Märkligt nog. Och de flesta breven är skriven av Paulus. 13 stycken brev har vi i en bibel. Och då slog mig tanken, varför skrev Paulus de brev som han skrev? Vad var syftet med dem? Och då är det ju så här att om jag får ett brev, vilket man nu nästan aldrig får längre. Men på den tiden man fick ett brev så orsaken till brevet står vanligtvis i brevet. Inte sant? Det är ju ingen märkvärdighet då. Så Paulus han skriver två brev till församlingen i Thessalonika i Grekland. Varför då? Jo, därför att han hade varit där på en bibelhelg. Står det i Apostlagärningarna 17 kapitel. Och där i Grekland, i synagogan, så hade Paulus överbevisat judarna i Grekland om att Jesus, han är Messias. Och du vet, det var som att tända fyr på bensin. Så det började brinna, vet du. Och det tog fart liksom i hela staden där i Thessalonika. Och då kände Paulus, jag måste skriva till dem och de lugnar ner sig lite grann, va. För de trodde att Jesus han skulle komma tillbaka nästa vecka. Så han sa, nej bröder, så är det inte. Ni vet ju nogsamt om tider och stunder, säger han bara. Och så säger han inte mer om det. Men det var som att det hjälpte inte riktigt, utan det uppstod liksom, inte upplopp, men ändå en otrolig förväntan. Så Paulus han skriver ett brev till. Och i det brevet säger han, bröder, ha inte för brått. Först ska det hända, och så ska det hända. Och sen kommer laglöshetens hemlighet, och så kommer laglöshetens människa och fördärvets son. Sen kommer han. Och då verkar det som att det liksom balanserade till sig lite grann. Så skriver Paulus två brev till en ung pojke i tonåren som hette Timoteus. Varför gör han det? Ja, historien lär att Timoteus, han kom att följa Paulus och blev föreståndare för församlingen i Efesos i Turkiet. Och där står han som tonåring och blev församlingsledare eller pastor eller vad han nu blev för någonting. Och det ska ni veta. Det är inte lätt att vara pastor eller präst eller föreståndare. Vill man ha stryk och bli ödmjuk så ska man försöka bli pastor. För du vet att om det finns 15 personer i församlingen så finns det 20 viljor. Så det var inte lätt för Timoteus. Han var bara en tonåring. Och då berättar historien att han kände, nej, ska det vara på det här viset så ska inte jag vara med. Jag orkar inte med dem. Så han drog sig åt sidan. Då skriver Paulus ett brev till honom. Och så säger han så här. Du Timoteus, låt ingen se ner på dig därför att du är så ung. Utan läser de heliga skrifterna. Men historien lär att han gick inte tillbaka ändå. Så Paulus han skriver ett brev till och så skriver han så här. Timoteus, blås liv i den nådegåva som finns i dig. Och där fanns det någonting, vet du, som inte hade med hans intelligensia att göra. Och så går Timoteus tillbaka i tjänsten i Efesos, blir dess föreståndare, blir sin biskop. Och en av de mest betydelsefulla personerna för den kristna tron. Så att Efesos kom att bli ett centrum för den kristna tron i hela främre Asien. Sen skriver han brev till församling Korint. Varför då? Ja, då sitter Paulus uppe i Efesos i Turkiet. Och så får han höra talas om att nere i Korint så håller det på att hända någonting som inte är bra. Och det är att vissa i församlingen de tycker det bästa om Petrus predikar och andra de håller sig till Apollos. Och det kan jag förstå för han talade brinnande i anden. Och somliga höll sig till Kefas. Och så fanns det de här fromma som alltid nästan är besvärligast. De säger, vi håller oss till Kristus. Då skriver Paulus ett brev och säger, är Kristus delad ibland det? Hur är det? Och så skriver han ett brev och så får han förmodligen skriva ett brev till. Och förmodligen skriver han tre brev. Vi har bara två bevarade. Och så skriver han ett brev till Rom, Italien. Och det ska vi stanna en stund inför. Varför skriver Paulus brevet till församlingen uppe i Italien? Vad var syftet med det? Och nu är det lite beroende på vem du lyssnar till. Därför att vi säger ibland så här i Sverige, eller vissa säger så här i Sverige, att Israel det har spelat ut sin roll så det ska vi inte bry oss om. Men nu skriver Paulus ett brev till den kristna församlingen. Och orsaken till att han skriver det, då sitter han nere i Korint. Och så får han besök av två stycken missionsvänner, alltså ett par, som heter Aquilla och Priscilla. Och då kom de ifrån Rom och berättade om vad som ägde rum uppe i Rom. Och när Paulus han får höra det så blev han liksom förtvivlad. Och så skriver han ett brev och orsaken till brevet har vi i Apostlagärningarnas 18 kapitel. Där står det så här. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquilla född i Pontus. Och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien, alltså från Rom. Eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Då skriver Paulus ett brev. Vad var det som hade hänt uppe i Italien? Jo, det hade hänt i den kristna församlingen att man sa så här. Vi ska inte tala om Israel. Det tillhörde gamla testamentet. Det tillhörde tiden före Jesus. Så rensade man ut all judisk influens. Fick inte tala om det. Fick inte ha en sån här Israel-helg till exempel. Och sen nästa steg blev det att man bestämde sig för att inga judar fick vara medlemmar i den kristna församlingen. Och det är ganska groteskt för man kan ju fundera på vem hade startat församlingen i Rom. Hur hade evangeliet kommit dit? Ja, förmodligen därför att några judar hade varit nere i Jerusalem på pingstdagen, jag påstår det andra kapitel. Och där hade de fått ta emot den helige ande. Och så tar de det med sig hem till Italien och Rom och börjar vittna om det här. Och så bildas den kristna församlingen. Och så är det inte bara judar utan också italienare som går med i församlingen. Men så gick det några år och så kände man att vi måste kasta loss ifrån det här gamla. Vi ska inte tala om Israel. Vi ska inte hålla på med gamla testamentet. Och sen kopplar den politiska makten på och säger, är du jude, då får du inte bo i Rom. Kan du fatta? Det är antisemitismen. Det är nästan som det är i Sverige idag. Det är tufft för att vara jude och bo i Sverige. De flesta de känner det här, vi kan inte bo kvar i Sverige utan vi måste åka till det land där vi är trygga, nämligen Israel. Så idag har Sverige förlorat i princip inte alla judar, det bor kvar några stycken. Men många synagogor har fått lägga ner därför att judarna känner att vi kan inte bo i Sverige och vara jude. Då skriver Paulus ett brev till den kristna församlingen och nu skriver han till er och till mig. Och då säger han så här, i det tredje kapitlet i Romarbrevet, då säger Paulus, vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? En stor nytta på allt sätt. Alltså kan du tänka dig, här sitter ledarskapet för församling som har kämpat för att rensa ut all judisk influens. De har fått ett församlingsbeslut, vi ska inte tala om Israel och inga judar får vara medlemmar i församlingen längre. Och så får man ett brev från huvudaposteln Paulus och säger han, vilken fördel har juden framför italienaren? Alltså, hade man kaffe så satte man det i halsgropen. Och då säger Paulus, de har en stor fördel som ingen av oss har. Vad har de för fördel? Och då säger Paulus så här. Den största fördelen judarna har det är att den här boken gavs åt det judiska folket. Bibeln. Den här har inte kommit från Amerika. Och den har inte kommit från katolska kyrkan. Den här boken har kommit av judar. Varenda bok i den här Bibeln, 66 böcker, är skrivna utav judar, utom två böcker, vet ni vilka det är? Det är Lukas och Apostlagärningarna, för han var förmodligen inte jude. Men när du öppnar boken och läser, när du öppnar Bibeln och läser, så läser du det någonting som är skrivet av judar. Tänk på den du. Och skulle Paulus nu skrivit till er så skulle han förmodligen sagt så här. Har ni några platser som är reserverade i kyrkan? Många kyrkor har ju platser som är lite reserverade. De brukar först bli upptagna. Syndarnas bänk längst bak, där står det reserverat för kyrkvaktmästare och kassörer och såna här. Där brukar folk sitta nästan i knä på varandra. Men det är vad Paulus han säger. Judarna har en stor fördel därför att Herren valde att ge Guds ord genom det judiska folket. Och då kände det som Paulus han kände att de kanske inte tror på det här. Så han säger en sak till i den tredje versen. Vad betyder det nu om några inte trodde, alltså av det judiska folket? Vad betyder det nu om några icke trodde? För så var det ju. Och så kommer det starkaste argument som Paulus han kunde överhuvudtaget hitta. Så han säger, kan judarnas otro upphäva Guds trofasthet? Verkligen inte. Du vet, då rör Paulus vid själva Guds personlighet. Gud är inte vem som helst. Utan Gud säger till det judiska folket redan i Moseböckerna, redan från början, så säger han, jag är trofast, säger han. Det innebär att han kan aldrig bryta någonting som han har lovat. Det får vara hur galet som helst, men jag kan aldrig bryta det, för jag är trofast, säger Herren. Och skulle Herren bryta de löften som han gav till det judiska folket, så är han inte Gud längre. Då är han besegrad av någonting annat. Så Paulus, han rör verkligen vid själva livsnerven utav Gud. Om vi nu säger så här. Det är den här som är på. Om vi nu säger så här att, ja, men vi tror att Gud har förkastat det judiska folket, men vi tror ju att han är trofast emot oss. Så låt mig bara säga, du har ingen orsak att tro att Gud är trofast emot dig om han inte är trofast mot det judiska folket som han har lovat. Men vi sjunger ju frikyrkligheten så här: Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag. Inte sant? Men hans trofasthet i Bibeln är i första hand riktat emot det judiska folket och inte till den kristna församlingen. Sen är han trofast emot oss också. Vi har liksom kommit in lite grann på efterkälken, vi ska återkomma till det. Men så säger Paulus. Gud är trofast trots deras otrohet. Så Paulus, han skriver det här brevet för att han kände att folket i Italien höll på att ifrågasätta judarnas existensberättigande i staden Rom. De fick inte vara medlemmar i församlingen. Och Israel, det var en icke-fråga. Känner ni igen det från idag i Sverige? Det är nästan det mest aktuella brevet vi har. Nu går vi fram till det 11:e kapitlet. Jag tar Paulus upp frågan igen och så frågar han den första versen. Jag frågar nu, har Gud förkastat sitt folk, alltså Israel? Verkligen inte. Och så går jag fram till den 11:e versen. Jag frågar nu, de, det vill säga det judiska folket, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Vad är det han säger? Han säger två jätteviktiga saker. För det första säger Paulus så här om det judiska folket, att när de föll, för det gjorde de, de förkastade Kristus. När de föll så blev det en välsignelse för oss hedningar. Kan du fatta? Alltså om en präst eller en pastor eller föreståndare i en församling faller i synd, så samlas ju inte församlingen och prisar Herren och säger att äntligen skedde det. Det gör man. Man säger, vad tragiskt, så fruktansvärt att han skulle falla eller att hon skulle falla. Och det gäller över hela hednavärlden utom när det gäller judarna. För här säger Paulus, när de föll, alltså när de föll, så blev det till frälsning för hedningarna. Det är ju otroligt. Det ord som Paulus använder här i och som inte riktigt kommer fram i våra svenska översättningar, det är att här talar Paulus om att när judarna föll så kom det att resultera i en materiell välsignelse för det hedniska folket. Finns det sånt? Om inte ni har tagit den här tidningen som ligger där nere på bordet som heter Israel, information om Israel, ska ni ta en sån här tidning? Det kostar ingenting, den är betald av en förmögen smålänning. Så att han bjuder på det där, vet du. Men där är bara fakta i den tidningen från Israel. Jag ska bara läsa några stycken, några små saker här. Som vi har fått av det judiska folket, inte minst de senaste tiden. Jag vet inte om någon av er har varit med om att man ska undersöka magsäcken. jag vet inte, det heter med ett fint ord, gastrostopi eller något. Vet ni vad det är? Man kör ner slangar. Jag har inte varit med om det, men de säger det är hemskt. Kör ner slangar i magsäcken för att undersöka hur magsäcken är. Och alla som har varit med om det säger det är fruktansvärt. Israel gör inte det. Utan Israel har utvecklat ett litet piller som är som en liten pix-tablett som du sväljer. Och det lilla pillret innehåller en liten tv-kamera som ger tredimensionella bilder i färg till läkaren. Så där sitter läkaren uppkopplad till sin dator och så följer han hur pillret det går ner genom matstrupen, ner i magsäcken, och där simmar det runt ett litet antal dagar. Och så kan han undersöka hela magsäcken och sen går det igenom alla tarmarna och så ut ur kroppen. Och så vet läkaren precis att där är problemet. Och ta ett litet pixpiller, det kan jag med göra. Det är liksom inte någon större problem med det. Men det kan ju inte vi använda i Sverige, för det kommer från Israel. Vi får ju varje dag reklam om att vi ska köpa elbilar. Har ni hört det? Är det någon som har elbil? Nej, inte jag heller. Därför att vi har ett problem i Sverige med elbilar. Och vad är problemet? Laddstolparna. Alltså jag har en god vän som har köpt en stor elbil i Jönköping och skulle köra upp och hälsa på vännerna i Västerås. Och när han kom hem igen så ringde han mig, så sa han, det är det sämsta köp jag har gjort i hela mitt liv. För jag kunde bara köra 10 mil som var jag tvungen att tanka. Och då var det 4 bilar före mig. Det tog en halvtimme för varje bil att tanka. Jag kom ju aldrig fram. Så vi har problem med laddstolparna. Israel, de har också elbilar. Massor av elbilar. Men de har inga laddstolpar. För de har kommit på att om jag lägger ner en liten koppartråd i gatan 8 cm ner och så lägger man den tråden på gatorna, så går det på det sättet att när du börjar köra bilen så laddar batteriet, så när du kommer fram så är alla batterierna fulladdade. Det kan vi inte ha i Sverige. Vi kommer från Israel. Men man har ändå tänkt så här att så enkelt kan det ju inte vara, va? Så man har gjort en testbana ute på Gotland, så långt ifrån Sverige vi kan komma. Från flygplatsen in till centrum. Och där har man testat det här och lagt lite koppartråd i vägen där. Och vet du, det fungerar. Bussarna går fram och tillbaka, laddas aldrig, för när den kommer fram så är den fulladdad. Så vi får se vad vår regering håller på med, om det är laddstolpar eller vi ska liksom lite lyssna till det där lilla förargliga folket nere i Mellanöstern som har löst hela den här saken så att alla kan köra på elbilar utan att ha en enda laddstolpe. Jag vet inte vilken attityd du har till Israel, men jag hoppas att det skulle finnas någon eller kanske några här som känner jag har svårt för det här med Israel. Jag tycker de har gjort sitt. De tillhör det gamla testamentet, men definitivt inte nya testamentet. Och om du skulle finnas här, eller du lyssnar sen på det via utsändningen på något sätt, så vill jag att du ska vara hederlig och stå för konsekvenserna av ditt beslut. Och nu talar jag till dig som är emot Israel. Om du har en dator hemma som har det här lilla chippet som vi har i våra datorer, mikrochippet. Har du den datorn och du är emot Israel, så bör du stänga ner datorn. Därför det är mikrochippet en israelisk uppfinning med ett israeliskt patent. Om du har virusskydd på datorerna, det får man ju reklam för varje dag man startar datorn, så kommer det upp att du ska ha virusskydd. Om du har det, så ta bort alltihopa. För det är ett israeliskt patent som är på det. Om du har en mobiltelefon med kamera. Hur många har en mobiltelefon med kamera? Om du är emot Israel, så åker du in imorgon till Elgiganten och så säger du så här: jag vill inte ha den här kameran längre, jag vill ha den gamla modellen. Därför jag vill inte ha kamera i telefonen, för det är en jude som har patent på alltihopa. Så vi stöder Israel på det sättet. Om du skulle få för dig att installera solceller, lägga solceller på taket, glöm bort hela idén. Därför att upphovet kommer från Israel och de sitter med patentet på solceller. Sen får du kalla dem för precis vad du vill, oavsett vad namnet heter på dem. Är det någon av er som använder Facebook, så avinstallera det, för den jude som äger det. Och nu det senaste, om du skulle gå in på någonting som heter YouTube, glöm bort det. Det är en jude som har köpt hela plattformen. Och jag skulle kunna fortsätta så här, men du tar tidningen så får du läsa hemma. Alltså vad de betyder mycket för oss hedningar. Deras fall blev till rikedom för hedningarna, säger Paulus. Och det är de också idag. De betyder så mycket på så många områden när det gäller ekonomi och industri och så vidare. Jag var på en bibelvecka förresten för snart ett år sedan. Och när det kom till söndagsgudstjänsten så kommer det en dam med en tjock bok. Och i den boken så är det beskrivet alla världsledande företag, både i Sverige men också utomlands. Alla stora världsledande företag. De har startats antingen av judar eller av bedjande kristna. Nästan alla stora företag. Så är de i judiskt ägo. Men nu lämnar vi det här. Men det var Paulus, han säger så här. De har inte fallit för att de skulle falla. Så det var inte syftet att de skulle falla. Nej, det var inte syftet. Men när de vände Kristus ryggen, när de föll. När de tillsammans med den romerska härsmakten ropade korsfäst, korsfäst. Så var det inte en katastrof för världsbefolkningen. Utan då var det liksom att då brast alla fördämningarna. Och så spreds det judiska folket ut över hela världen. 70 efter Kristus kom upp till Tyskland, Holland, Sverige, Ukraina och lite överallt. Och har burit med sig de här välsignelserna som vi tackar Gud för idag. Nu går vi vidare och så säger Paulus så här. Till er hedningar säger jag, säger Paulus. Om deras förkastelse innebar världens försoning, vad skall då deras upptagande innebära om inte liv ifrån de döda? Vad är det han talar om? Ja, du som läser din bibel, du känner ju till det här att när så länge Jesus gick här nere på jorden så var han väldigt noga med vilka han hjälpte. Han hjälpte bara de som var från Israels hus. Det kom två gånger så kom det hedningar till Jesus. En kvinna en gång och en man en annan gång och bad Herren om hjälp. Och Jesus säger, sorry, du är utav fel grupp. Jag är inte till för hedningarna. Jag är bara till för de här andra, men inte för dig. Och den här kvinnan, en typisk kvinna, vet du, hon gav sig inte. Så hon säger till Jesus, men herre, hundarna slickar ju i sig smulorna som faller från den rike mannens bord. Och då säger Jesus, en sån tro har jag inte funnit bland judarna. Så hon får hjälp. Men annars var det bara till det judiska folket. Jesus gick aldrig in på hedningarnas område. Dekapolis område uppe i Galileen där hedningarnas område bodde. Han var bara bland det judiska folket. Men i samband med hans korsdöd och hans uppståndelse så ger han befallningen och säger till lärjungarna någonting som måste ha skakat om dem. Han säger, gå ut i hela världen. Hela världen. Ända upp till Sverige, gå överallt och förkunna evangelium. Men det var först efter hans uppståndelse. Och det är det som Paulus skriver om här. Han säger att deras förkastelse innebar världens försoning. Det här tycker, det är ju självklart. Inte sant? Det är alldeles självklart. Men lägg märke till vad som händer när Petrus är nere i Joppe. Han är i bön så han går upp på taket. Och så börjar Herren att tala till honom. Och så sänker han ner en duk. Och på den duken var det rena och orena djur. Men Petrus, han kunde sin teologi. Han visste vad som stod i Bibeln. Han visste vad Jesus gjorde. Så han sa, Herre, jag håller stånd nu, vet du. Ja, jag lovade dig mycket i Getsemane. Och jag föll på överste prästens gård. Men nu, Herre, nu vet jag vad som gäller. Aldrig ska något orent komma i min mun. Och så lyfter stuken, kommer ner en gång till. Och Petrus, han är ännu mer övertygad. Han säger, du ska inte få mig på fall, Herre. Och så kommer duken ner tredje gången. Då knackar det på dörren. Säger Herren, du kan följa med dem som står där nere. Då står det några män som kommer från Caesarea. Det var italienare. Och så följer Petrus med dem. Jag vet inte hur han tänkte, men han följde med dem. Och han kommer till Caesarea. Och han går in ibland hedningar i Caesareas hus eller Cornelius hus. Och så står han där, vet du, och tänker, jag ska bara berätta väldigt enkelt om vad vi tror på, vi judar. Men du vet, när han står där, då faller den heliga ande över Cornelius. Hela huset blir frälst. Och då borde ju judarna blivit glada och sa, äntligen har vi brutit in ibland hedningarna. Men du vet, Petrus, han blev uppkallad till äldstekåren i Jerusalem. Och man tar honom ordentligt i örat och sa, vad håller du på med? Hur kunde du komma på tanken att gå till hedningarna med någonting som är förbehållet det judiska folket? Och så har vi tre långa kapitel där Petrus har försvarat sig. För att han gick till hedningarna uppe i Caesarea. Caesarea vid havet. Där började det. Så det var inte så enkelt från början. Och vi ska inte tro att det var liksom något självklart på något sätt. Utan det var väldiga brottningskamper med. När lärjungarna så att säga gick utanför det område. Där de hade vistats i 2000 år. Alltså ända tillbaka till Abraham. Och de visste det gäller bara det judiska folket. Och så plötsligt så är de utanför staketet och anden faller där med. Där faller anden också. Och det är det Paulus han skriver här. Om deras förkastelse innebar världens försoning. Alltså att ni och jag har fått höra evangelium. Men det är inte det han egentligen är ute efter. Utan då kommer det så här. Att de förkastade Kristus innebar att du har fått höra evangelium. Du kan ta ställning för eller emot det här. Och om det nu är på det här sättet, vilket det ju är. Vi förkunnar ju evangelium i Sverige. Vad ska då inte deras upptagande innebära? Är det någon som vet vad Paulus syftar på? Vad ska då inte deras upptagande innebära? Om inte liv ifrån de döda. Alltså jag har läst den här versen hur många gånger som, och jag har frågat han, vad syftar du på? Vad är det som ska hända med det judiska folket? Att de ska bli upptagna? Ska de bli lyftas Herren till mötes? Nej. Och det var inte för det jag fick tag på en bibelöversättning som är gjord av gamle biskopen i Göteborg, Bo Giertz. Han var biskop i Svenska kyrkan. Och han tyckte inte om riktigt våra översättningar, så han översatte Bibeln själv eftersom han kunde både grekiska och hebreiska. Och där skriver han så här, där översätter han den här versen på följande sätt, att om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då inte deras återupprättelse betyda? Ska de återupprättas? Vad menar Herren med det? Och när vi får det ordet, ja men då kan vi läsa det i gamla testamentet och vi kan läsa det i nya testamentet. Det är det stora löftet att när Messias kommer tillbaka så ska han återupprätta Davids fallna hydda. står så i Amos 9. Han ska återupprätta Davids fallna. Vad är det för någonting? Ja, det är lite intressant, inte minst i Sverige. Därför att i Sverige så lär man ut att det finns tre personer som berättas om i Bibeln. De har förmodligen aldrig funnits. Nej. Det är Mose, och det är Abraham, och det är David. Det lär man ut på universitetet i Uppsala och Lund. De har aldrig funnits. Det är som Kalle Anka ungefär. Och det lär man ut till blivande pastorer och präster. Men vet du, för ett par år sedan så är det en kvinnlig arkeolog som hittar hela Davids stad i Jerusalem. Så she fick dem på universitetet. Vet du. De hittar hela Davids stad. Den ligger inne under en arabisk bebyggelse. Alltså man byggt en ny stad ovanpå Davids stad. Och Jerusalem består ju av många städer som är byggda på varandra. Men när jag går där nere, jag har gått där nere i Davids stad och med guiden, och så berättar guiden att där bodde David. På den balkongen stod han, och så tittade han ut över dalen, och så fick han syn på en väldigt snygg kvinna som hette Batseba. Och så kan vi historien och så vidare. Man har hittat det idag. Men du vet, i min bibel så ska det judiska folket, inte församlingen, men det judiska folket, de ska återupprättas, säger Herren. Vad kommer det att innebära? Ja, Paulus beskriver det här. Det kommer att innebära som liv ifrån de döda. Och det ord som Paulus använder här, och då lutar jag mig mot biskop Gertz, det innebär att när Herren kommer att återupprätta det judiska folket, så kommer den händelsen att vara så stark och kraftfull så att den motsvaras bara av en enda händelse i världshistorien, nämligen Jesu uppståndelse från de döda. En gång till ska det ske, inte att Jesus uppstår, men att det judiska folket ska återupprättas. Alltså, du får tycka vad du vill om Israel. Du får ha vilken agenda du vill. Du får ha en politisk agenda eller journalistisk agenda. Jag bara säger, Herren följer sin plan. Han kommer att göra det. Och många kommer att känna, vad är det som händer? Men de som är hemma i Guds ordet, de säger, Herre, tack. Nu börjar det ske som vi har läst om i vår Bibel. Jag ska läsa en vers till. 16:e versen. Om roten är helig, så är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Det finns i Gamla testamentet en mängd olika träd. Men det finns 8 träd som utmärker sig framför alla de andra. Därför att de är symboler för någonting annat. Jag tror inte vi har någonting i Sverige. Möjligtvis har vi, om vi hittar en gammal ek, att den är symbolen för någonting. Vadå? Swedbank. Ja, stämmer det inte? Alltså, Swedbanks symbol, det är en gammal ek. Men i Gamla testamentet har vi 8 träd som är symboler för någonting helt annat. Det viktigaste trädet är ju det fikonträdet. Nej, förlåt. Vad säger jag? Inte fikonträdet, utan... Nej, inte olivträdet. Vi ska se. Vi ska hitta det. Matteus 21. Ska det stå i... Nej då, jag köper inte vad som helst. Nej. Det var ju konstigt. Fikonträdet, jag sa fikonträdet. Ja, jag sa rätt. Ja. Det är det viktigaste trädet. Därför att det är symbolen för Israel som land, som folk och som ekonomi. För allt det yttre. Vet du, det står om Jesus att när han var på väg till Jerusalem, alltså dagen efter att han hade varit inne i templet, så står det att han var hungrig. Så ser han ett fikonträd och så vet han att det finns fikon på det, men det fanns inga fikon. Så Jesus, han förbannar fikonträdet och det vissnar ända ner i roten. Och så säger Jesus så här: aldrig någonsin mer skall du bära frukt. Det står så. Och där sätter de flesta teologerna punkt och säger, där ser du vad Jesus säger. Glöm Israel. Jesus har förbannat det. Han kommer aldrig mer att bära frukt. Men kapitlet efter så säger Jesus så här: se på fikonträd, ha dina ögon på det. För när det börjar skjuta skott, då vet ni att då är det snart sommar. Det är ett mirakel. Och det är det som händer idag. Så fikonträdet är det första. Och så kommer nästa träd av vikt och klass. Vad är det? Ja, det är vinträdet. Vinträdet talar om vår möjlighet att ha en personlig relation med Gud. Det är det Jesus talar om i Johannes 15. Han säger, jag är vinträdet, ni är grenarna. Och så utvecklar han det lite grann. Och så kommer han till den 10:e versen och så säger han så här: detta har jag sagt till er för att min glädje ska bo i dig så din glädje blir fullkomlig. Va? Det är inte fel att vara glad om man är frälst. Det är inte fel att säga ett halleluja ibland. Därför att man är glad. För Herren kommer med sin glädje in i vårt mörka hjärta. Och så kommer det tredje, det granatäppelträdet. Jag ska inte gå igenom allihopa, men det är symbolen för den gudomliga välsignelsen. Därför sa Herren till Salomo så här: när du bygger templet så ska det vid ingången så ska det finnas två stycken pelar, står Samuelsböckerna. Och på varje pelar ska du sätta hundratals granatäpple. Varför då? Jo, så att när folket kommer till templet, lyfter sin blick, så ska de veta: här är välsignelsens plats där Gud välsignar. Det finns 8 stycken sådana. Eller det finns rättare sagt 7 plus 1. Det är mer rätt att säga så. Så att det 8:e, siffran nummer 8, betyder nämligen nu börjar någonting helt nytt. Veckan har 7 dagar. Och den 8:e dagen, det är ju första dagen på nästa vecka. Va? Så därför räknar judarna fram till 7. Så är det fullt. Talet 7 betyder fullhet, fullkomlighet. Men så kommer siffran nummer 8. Och då är det olivträdet. Och nu skriver Paulus till italienarna. Och så säger han så här: om du som är en vild olivkvist har blivit inympad ibland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot. För ett par, tre år sedan när vi var nere med en grupp så hade jag en guide. En jude, ortodox jude. Han hade inte förstått någonting om Jesus. Men han kunde sin bibel. Han var fantastisk. Och när vi kommer till Getsemane så säger denna ortodoxa juden så här: nu skulle jag vilja undervisa er om någonting. Och jag tänkte så här: vad har du att komma med när vi kommer till Getsemane? Det är ju ingen judisk plats. Det är ju en kristen plats. Alltså judarna har ingenting med Getsemane att göra. Där Jesus kämpade. Men så säger denna juden så här: att i Israel så har vi 2 sorters olivträd. Vi har äkta och vi har vilda. 2 sorters. Man ser ingen skillnad på utsidan när man ser dem. De ser ledarna ut. Det är äkta olivträden. Det är de vi älskar. Frukten består av små såna här oliver som består av skal, kött och kärna. Och det är de vi köper hem och har i sallad och oljan använder vi och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en jättestor exportvara från Israel. Men så finns det vilda olivträd. De duger inte till någonting. Ingen människa plockar oliver på ett vilt olivträd. Utan de frukterna, de faller ner på backen och där förmultnar de. Så man kan inte ha dem till någonting. För de består bara utav skal och kärna. Så de är ingenting. Nu skriver Paulus till hedningarna och till oss här idag, så säger han: ni är det vilda olivträdet. Tack ska ni ha, kan vi säga. Alltså det spelar ingen roll vad vi gör, så är det betydelselöst. Fullständigt betydelselöst. Därför vi har så mycket yta. Och vi säger så många gånger, hoppas ingen ser hur det är på insidan. Och så har vi någon kärna, för att annars skulle vi inte överleva. Men vi duger inte till någonting. Men så säger då denne guy så här. Nu är det på följande sätt. Att om du tar en gren ifrån det vilda olivträdet, som inte duger till någonting, och så inympar du den i det äkta olivträdet. Ni vet vad ymp är, va? Om du inympar den i det äkta olivträdet, så händer det någonting med den grenen du inympar. Först tappar den bladen och så tappar den färgen och så ser den ut som en grå död pinne. Och man tänker, det här funkar inte, det blev ingenting med det. Men om du låter den vara kvar, så efter ett tag så skiftar den färg. Och så får den samma färg som de andra grenarna och så börjar det spira lite grann. Och så småningom så bär den frukt. Och när man då undersöker frukten på den vilda olivgrenen, så är den frukten lika äkta som frukten på det äkta olivträdet. Och så säger guiden så här: ingen människa kan förklara hur det där gick till. Visst är det bra, va? Ingen människa, så kan du komma på den hemligheten, så går du till historien. Men så här är det. Och nu säger Paulus till församlingen i Rom och till oss här, vi är också hedningar. Då säger han så här: om du som är en vild olivkvist, eller vilt olivträd, om du blir inympad bland dem. Vilka syftar Paulus på? Vilka är vi inympad bland? Här talar vi om ekumenik. Vilka är vi inympad bland? Jag har lite dålig hörsel, så jag ska till hörselläkare imorgon. Vilka är vi inympad bland? Israel. Det judiska folket. Alltså, tala om någonting så oförskämt. Men det var Paulus skriver. Och så säger han så här: om du nu har blivit inympad bland det judiska folket, så säger han: förhäv dig inte över grenarna. Vilka grenar? Vilka grenar är det vi inte ska förhäva oss över? Judarna. Hörde du? I Sverige idag, när man i många stora svenska frikyrkoförsamlingar säger Israel är en icke-fråga, vi ska inte tala om det. De har haft sin tid. Då säger Paulus: du, glöm inte bort vem du är. Du är det där vilda olivträdet. Det spelar ingen roll vad du gör, så duger inte till någonting ändå. Enda möjligheten är att Herren får ta hand om dig och inympa dig tillsammans med. Är det någon som har Bibel 2000? Jag ska inte be att läsa det, men har du den, så är det bara intressant hur de översätter det. För där står det så här: vi har blivit inympad istället för den. Alltså, det är precis som Herren har skövlat bort alla de äkta grenarna för att vi hedningar ska få plats. Det står inte så i grekiskan. Det står att vi är inympad tillsammans med dem. Och när vi får del av den saftrika roten. Alltså, olivträdet det är förbundsträdet. Symbolen för förbunden. Gud, han har ingått två förbund. Gammal förbund och ett nytt. Och när Jesus instiftar nattvarden, han tar bägaren, då säger han så här: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för er. Och då är det många här som i Sverige som säger: vi är det nya förbundets folk. Det gamla förbundets folk är det judiska folket. Men lägg märke till att Herren har inte ingått ett enda förbund med församlingen. Han har ingått ett nytt förbund med Juda och Israels hus. Står det i Jeremia 31 eller Hebreerbrevet 8 om du vill läsa Nya testamentet. Så om vi ska få del utav kraften, så har det med vår relation till ett litet folk nere i Mellanöstern som är så förhatligt och illa omtyckt och misstänkliggjort. Men där vissa människor känner så här: tack gode Gud att det där lilla folket finns och att jag får ha en relation. Jag får vara inympad, inte i Israel utan i roten till det trädet som handlar om förbunden. Herre, vi bara tackar och lovar dig att vi har ditt ord. Vi tackar dig Herre för att av alla folk så väljer du ett folk och du har inte övergett dem. Du kommer att vara trofast emot dem. Får jag bara tacka dig för detta. Och jag tackar dig Herre för att vi här uppe i Norden får vara inympade i det som de har varit med om från början. Tack gode Gud för olivträdets hemlighet. Herre, välsigna dem och välsigna oss Herre. I Jesu namn. Amen. Var det någon som hade någon fråga? Nej? Nej. Ja, då sjunger vi. Jag ska bara svara på en fråga här. Jag fick det här när jag kom in här. Möjligheten att prenumerera på den här tidningen Världen idag. Så ligger det lappar där nere. Eller kan ni komma till mig efteråt. Och skulle ni vilja prova på den tidningen ett år. Vår enda kristna dagstidning. Så kan du ta 4 böcker som ligger där nere på bordet med dig hem. Och börja läsa i eftermiddag.